Skillnaden mellan lagen och anden kan beskrivas enkelt. Lagen gör människan medveten om den väg som leder till livet. Anden gör henne delaktig av livet. När anden tar sin boning i oss blir vi delaktiga av gudomlig natur. Detta uttryck från andra Petrusbrevet kom i den tidiga kyrkan att bli en nyckel till förståelsen av hur radikalt löftet om den helige ande var. När Paulus talar om löftets barn, i motsats till lagens barn, syftar han på det som uppfylls på pingstdagen och vars räckvidd Petrus förklarar. Ty löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Vilket är alltså löftet? När Petrus säger att Gud har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur, tänker han på pingstdagen. Delaktig av gudomlig natur. Vad innebär det? Delaktigheten av den gudomliga naturen fulländar den mänskliga naturen. Påsken, Kristi död och uppståndelse, måste förstås mot bakgrund av att människan inte förmår vara den hon är. Guds avbild. Är hon en avbild av Gud, äger hon i sin natur förmågan att återspegla Gud och vara honom lik. Synden utplånar inte Guds avbild i människan, men den fördunklar likheten. Människan är linsen genom vilket det gudomliga ljuset kan flöda ut i världen. Synden berövar linsen dess genomskinlighet. Hennes liv upphör att vittna om Gud. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Det var Jesus sista ord innan han lämnade sina lärjungar. Vad är det att vittna? Vi kan vända på frågan. Vad är det som gör att man lyssnar till en annan människa? Eller vad är det man lyssnar till hos en människa? Är det vad hon säger? Eller är det vad som får henne att tala? Begreppet vittna står i apostlagärningarna i förhållande till vad anden utför i människan. Utan anden är det, enligt Jesus, inte möjligt att vara ett vittne. Därmed är något väsentligt sagt om vad det är att vittna. Att bli ett vittne är i kristet tänkande inte liktydigt med att vara en god kommunikatör, en skicklig pedagog, att effektivt marknadsföra det kristna budskapet. Vittna gör den som blivit delaktig av gudomlig natur, så att hennes liv är ett återsken av Jesu liv. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Kraft till vad? Kraft att övervinna det som berövar livet dess genomskinlighet och vanställer likheten med Gud. Det som lagen visserligen gör oss medvetna om, men aldrig förmår befria oss från. Vår kötsliga natur. När Paulus å ena sidan säger att han vill det goda, i mitt inre bejakar jag ju Guds lag, och å andra sidan konstaterar att han inte gör det han vill, ger han uttryck för en smärtsam självinsikt. Det högsta och det lägsta i våra liv bor tätt intill varandra. Den andliga vägledningstradition som utvecklades under 300-talet förvaltar denna insikt. I sin människokännedom förenar han en psykologisk och en andlig klarsyn som är förbluffande även i ljuset av modern psykoanalys. Med synen på människan som Guds avbild är utgångspunkten att allt i människan, också avvikelserna, det vill säga vår kötsliga natur, har del i det goda. Om människan inte är i grunden god, kan inte heller Gud vara god. I annat fall är människan inte Guds avbild. Därmed tas inte lätt på synden. Det som under medeltiden utvecklas till en lära om de 7 dödssynderna har sin bakgrund i en undervisning som utformas redan i fornkyrkan om de 8 lasterna. Dessa utgör en konkretisering av Nya testamentets tal om vår kötsliga natur. För att det ska bli begripligt vad Paulus menar när han säger att köttet är fiende till anden och anden till köttet. De tidiga fädernas vägledning om lasterna följer en inre logik. Det börjar med det som rör kroppen. Gommens lockelser. Den otyglade sexualiteten. Och ha begäret. Därefter följer det som rör själen. Vreden, ledan och bedrövelsen är svåra inkräktare att få bukt med. Slutligen det som ligger djupast i människan. Det som gömmer sig i hennes ande och är svårast att komma åt. Dit hör äregirigheten och högmodet. Lasterna. Eller lidelserna som de också brukar kallas i den andliga litteraturen betecknar alltså det som inkräktar på och vilseför människans djupaste livskraft och längtan. Lidelserna har del i det goda. De speglar något ursprungligt och gott hos människan som blivit skevt och hamnat på avvägar och därför leder in i självdyrkan. När Paulus talar om den gamla människan och hennes vanor, liknar han betecknande nog dessa vid avguderi. Som Guds avbild har människan genom sin inneboende själskraft och längtan förmågan att gå utöver sig själv och älska den andra, så som Gud älskar, med en kärlek som inte söker sitt. Lidelserna fångar upp denna förmåga hos människan, böjer den mot hennes ego, så att den leder till avguderi. Människan dyrkar sig själv istället för att gå ut ur sig själv. Men eftersom lidelserna utgår från det goda ska de inte brytas. De behöver istället befrias. Begäret ska inte krossas. Det ska förvandlas. Det är denna befrielse och förvandling som Nya testamentet beskriver som den rening av människans hjärta som endast kan ske genom andens kraft. Därför är målet med det kristna livet uppfyllelsen av helig ande. Men vad är målet med andens uppfyllelse? Det rena hjärtat. Elden är en viktig symbol för rening i Bibeln. Elden var även en bild för lagen bland judarna. På pingstdagen uppenbarade sig anden i tungor som av eld. När anden renar hjärtat, och denna rening är en pågående process, blir människan en avglans av Gud. Hon blir ett vittne, ett brev från Kristus, skrivet inte med bläck, utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten, utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod. Det sanna vittnesbördet förmedlas inte med ord och bokstäver. Vittnar gör den vars liv är genomlyst av anden. Pingsten är en kosmisk och världsomspännande händelse på samma gång. Rörelsen är både vertikal och horisontell. Anden kom från himlen i ett dån för att breda ut sig över hela jorden, ja, över allt kött. Pingstdagen inleder ett djupgående helande av det sår i mänsklighetens kropp som revs upp vid Babel. Tungotalet är tecknet på detta helande. När lärjungarna började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem, blev förvirringen stor i Jerusalem. Var och en hörde just sitt språk talas. Kolonier av judar fanns sedan länge spridda över hela den dåtida världen. De hade bevarat sin etniska och religiösa identitet, samtidigt som de språkligt och kulturellt integrerats med de folk bland vilka de levde. Pingsten var en stor pilgrimsfest, när judar från olika håll vallfärdade till Jerusalem. Därför fanns bland dem som blev åskådare till det andliga genombrott som skedde denna dag, judar som talade en mängd olika språk. Det var dessa som nu till sin stora förvåning fick höra om Guds stora gärningar på vårt eget språk. Lukas uppräkning av alla de språkgrupper som fanns representerade i Jerusalem på pingstdagen har en intressant motsvarighet i hur samma författare låter skildringen av Jesu andedop följas av hans släkttavla. När anden sänker sig över Jesus vid Jordan går det luft i uppfyllelse som hållits levande i generationer, ända tillbaka till Adam. När anden sänker sig över lärjungarna på pingstdagen sätts sigillet på löftet att detta hopp ska räckas till jordens alla folk. Det sätt på vilket det judiska folket genom sin stora spridning över världen omfattar en mångfald av språk blir ett tecken på hur hela mänskligheten ska bli välsignad genom det folk Gud utvalt. Mänsklighetens helande börjar i Jerusalem för att till slut sträcka sig till jordens yttersta gräns. Pingstdagens tungotal är ett språkunder som upphäver Babels språkförbistring. Det uppseendeväckande är att de som talade med andra tungomål blir begripliga, inte obegripliga. Det finns en djup symbolik i det faktum att uppfyllelsen av anden genom hela apostlagärningarna alltid får sin första yttring i språket. Tungan liknas i Nya testamentet vid en eld. Den sätter livshjulet i brand och har själv sin eld från helvetet. Jakobsbrevet går så långt att det kallar tungan för själva den onda världen bland våra lemmar. All splittring har på något sätt samman med tungan. Vi angriper och förtalar varandra med våra ord. Söndring och motsättningar, hat och förkastelse bottnar i en djup språkförbistring. När den eld som kommer från himlen rör vid människans tunga får hon ett nytt språk. Tungotalet är ett tecken på något större. Överallt där människor talar ord som anden inger blir frukten försoning, samförstånd och enhet. De som tidigare stått långt ifrån varandra, misstänkliggjort och kritiserat varandra, närmar sig nu varandra i ett nytt samförstånd. Ett styng i hjärtat väcker oss till insikt om att det som skiljer oss från varandra är vårt högmod. Inte att vi hade rätt och de andra fel.